Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
och med mig Emily.
Idag har vi Ebbas mamma och pappa med oss, Isabel och Viktor. Välkomna.
Tack.
Tack snälla.
Och ni är här idag för att berätta om en dotter som dog av cancer för snart 9 månader sedan.
Ja.
Mm. Det känns jättefint att ni är här med oss idag.
Tack.
Det känns fint att få vara här och prata med henne, om henne, med er. Mm.
Jag tänker att det skulle vara jättefint, om det är okej för er, om ni vill börja och berätta lite om vem Ebba var.
Mm. Ebba var 7 år. Hon hann aldrig bli 8. Ebba var en väldigt omtyckt tjej från både vuxna och barn. Otroligt glad i livet och ville nog vara många människor till lags. Märkte nog ganska snabbt av ifall andra människor inte var glada eller så. Så ville nog hon ändra den sinnesstämningen, skulle jag säga. Hon var en väldigt aktiv tjej. Hon tyckte inte om att leka med så mycket saker, utan hon ville gärna hoppa runt och vara väldigt fysisk. Och det har hon nog varit ända sedan hon var liten. Jag kommer ihåg i mammagruppen när alla andra barn somnade på lekmattan eller soffan eller någonting. Så var hon den som låg och rullade runt fortfarande. Så väldigt glad, sprallig tjej, livfull.
Väldigt glad och snäll och omtänksam.
Mm. Väldigt omtyckt i skolan och hade nog ända sedan barn ett sätt att känna om någon var ledsen eller utstött eller sådär. Och det var ganska många som ville vara med bara. Det var vår uppfattning och även lärarnas. Och hon såg alltid till att alla fick vara med. Och sådär.
Mm. Gillade hon att gå i skolan?
Mm.
Ja.
Hon tyckte jättemycket om att gå i skolan. För det var viktigt. Det var viktigt allt sånt för henne. All liksom kontakt med kompisar och den sociala kontakten var otroligt viktig. Så hon ville väldigt, väldigt gärna vara i skolan. Och leka med kompisar och ta med sig kompisarna hem. Och så. Hon var väl inte sån som lekte för sig själv, utan hon ville alltid vara med. Mm. Alltid vara med, och det skulle alltid vara tjo och tjim och hända saker hela tiden.
Min bil var ofta full med barn, höll jag på att säga. Men det, hon ville ta hem dem. Hon ville vara hemma och alltid liksom... Det skulle med någon jämt.
Mm.
Och alla ville med. Det var så här, ta mig idag. Så de ville gärna vara runt henne. Det var min uppfattning. Sen kan ju alla föräldrar glorifiera sina barn så. Men hon var väldigt omtyckt, tror jag, just av att hon ville göra andra glada. Liksom, så. Att det, jag tror hon bar ett ansvar i det på något vis. Som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån.
Lärarna sa att liksom hon var alltid den som plockade upp dem som inte var med i klassen och... Om det var någon som var satt bredvid så gick hon dit och frågade. Och det var någon kille som hade det lite tufft i hennes klass som hon brydde sig väldigt mycket om. Och hon var liksom naturlig. Hon var väl liksom nästan en naturlig ledare på det viset. Hon ville verkligen, hon ville ha med sig allihopa och alla skulle vara med. Och hon kunde ge väldigt mycket av sig själv för det. Och ibland kanske sätta sig själv åt sidan för andras skull. Och det samtalet hade vi också flera gånger, både med förskolepersonal och med lärare, att det är jättefint att hon är så snäll, men hon behöver ta hand lite om sig själv också. Och det var liksom så hon var.
Mm.
Att hon satte alla andra alltid före sig själv. Mm. Och det var en väldigt fin egenskap.
Mm. Så är du också lite grann, Viktor. Sen har det ju varit en ganska... fin kombination. Jag växte upp ganska jobbigt, ska jag säga. Och vi har nog alltid haft det i vårt hem att barn vet och känner mer än vad man tror. Och vi har alltid varit öppna. Och sagt som det är. Hon har haft ganska mycket tankar och funderingar kring mina föräldrar och så. Så att vi har varit ärliga liksom. Och hon kunde ju vara så där att hon kunde komma och gråta. Och säga att hon var så ledsen för min skull. Och att jag älskar dig mamma. Jag är så ledsen att du inte fick bli älskad så som jag älskar dig. Så hon hade mycket liksom känslor. Och det kan väl också göra med att vi alltid har visat känslor. Att allt är okej att känna så. Och det märker vi ju på Ebbas lillebror nu. Att han är ju lite likadan nu. Sen Ebba gick bort. Väldigt extrovert i sina känslor och berättar på sitt språk hur han känner. Så att det beskriver nog henne ganska väl. Liksom.
Vi sa alltid, eller jag kommer ihåg flera gånger vi sa att liksom, Ebba hon kommer växa upp och så kommer hon förändra världen, sa vi. För att hon skulle blivit en sån som inte hade kunnat stå bredvid och se på när det hände folk då illa. Liksom. Hon brydde sig för mycket. Så jag vet att hon hade aldrig kunnat liksom bara se på medan hemska saker hände. Utan hon hade gjort skillnad. Hon hade verkligen ansträngt sig och nästan känt sig tvungen att göra det, tror jag. Så stark var hennes känsla för sånt. Så det sa vi flera gånger att hon kommer förändra världen när hon blir stor.
Ja, och jag minns också, jag har ju en väldigt speciell människa i mitt liv som heter Birgit. Som har varit som min mamma. Hon var gift med min farfar när han levde. Och Birgit är väldigt speciell och har en väldigt stark plats i mitt hjärta. Hon är fylld av kärlek liksom, och jag bara älskade ju henne. Och Birgit har ju levt själv i ganska många år och jag vet att Ebba kände så starkt för det. Så jag kommer ihåg att hon sa väl några gånger till Birgit att är du gift med dig själv du? Jag kan hjälpa dig att hitta en kar. Alltså du vet liksom, hon såg livssituationer som ganska liten. Så, ja.
Hon låter som en fantastisk liten person.
Verkligen.
Fast ändå lite så här, ja men lillgammal. Eller hur man brukar säga.
Verkligen.
Ja, verkligen.
Verkligen så.
Och väldigt klok.
Ja. Mm. Men det var hon. Faktiskt. Mm. Det var aldrig något problem. Eller liksom, vi har aldrig haft några bekymmer eller så. Man går igenom jobbiga perioder. Man kan ju ha varit lite tokig på henne också. Mellanåt. För att hon hade så stark vilja. Och det har jag också. Så att alla dagar var ju inte bara en fantastisk dag. Utan vi hade ju också våra dagar med bråk och läxsituationer och allting. Som jag saknar extremt mycket idag. Så. Men sen har nog vi, i och med min bakgrund, med min familj, så har nog jag värdesatt att få ha en familj själv på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Och att min och Viktors kärlek har ju också varit väldigt stark, så det har nog speglat sig också på ett sätt. Jag har inte tagit något för givet, för jag har aldrig fått någonting gratis. Och därför tog vi nog vara på vardagar och sånt. På ett annat sätt kanske än när man inte haft en vardag som har varit så bra. Eller för de som har haft det bra, menar jag. Alltså att, jag tror vi tog vara på det på ett annat sätt. Liksom.
Men har det varit svårt att göra nu, så här i efterhand, efter att Ebba dött? Att fortsätta med det, att ta tillvara på vardagen? Eller hur känner ni kring det?
Mycket saker gör vi kanske på liksom automatik. Man gör som man alltid har gjort. Men det är ju klart att hon saknas ju precis hela tiden. I precis allting vi gör. Varje gång vi liksom försöker ju ställa fram fredagsmys. Och vi försöker göra lördagsfrukost och alla såna här saker som vi höll på med hela tiden. Och hon var ju den som var mest engagerad i det där. Hon tog ju fram chips och godis och dricka till oss på fredagar, och hon ställde fram frukostar innan vi hade vaknat och sånt där. Och det är klart att vi försöker, men det är inte samma sak längre, även om vi vill och även om vi försöker så gott vi kan.
Och det har ju bara gått 9 månader, och nu har det nog varit liksom, alla människor hanterar ju sin sorg på olika sätt. Jag och Viktor är ju 2 människor och 1 team. Och vi har inte egentligen varit lika i våran sorg. Vi har behövt olika saker. Och jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och jag fortfarande skulle jag säga. Men nu har vi väl ändå kunnat haft en rimlig vardag, om man ska säga. Men vi har ju hanterat sorgen på ganska olika sätt. Så att Victor tror jag fick en roll ganska snabbt att försöka hitta en väg. Och vi har väl beskrivit det lite när vi har pratat, jag och Victor, att Victor försökte hitta i hans sorg ett sätt att finna henne här och nu. Att liksom känna henne här. Åka till graven. Du var ju mer att du ville träffa människor och sådär och försöka känna att hon var med dig.
Mm.
Medan jag höll, liksom sörjde att hon inte var här. Så att vi har ju hanterat det här på olika sätt, men du är ju den som har hållit oss uppe. Alltså utan dig så hade det ju inte kunnat varit så fint som det hade varit. Trots allt liksom. För att jag var väldigt ledsen. Jag kände nog inte att jag ville gå upp ens. Och vi har ju en son så vi har ju ett ansvar liksom. Och han var väl den som fick oss att... Jag vet inte, jag vill inte att han ska växa upp och känna att Ebba var något hemskt genom att jag blev ett vrak. Jag vill att han ska minnas henne med kärlek. Och det är klart att om han ser att jag blir som jag blir när hon är borta så kan det bli en väldigt dålig känsla kring. Det är ju hemskt. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Men
absolut.
Vi försökte nog prata ganska öppet för att han också skulle kunna göra det. Men i början grät nog jag konstant. Och du höll nog oss alla i handen liksom för att tänka framåt liksom.
Ja. Ja, efter ett tag i alla fall.
Ja, jo. Nu är ju alltid en dimma liksom. Men du är nog den som har skapat fortfarande den tillvaron som vi på något vis hade. Och sen, vi fick ju veta att vi var gravida precis 2 dagar innan begravningen tror jag. Det vart ju liksom, det vart så mycket i ett att hantera. Och sen gravid med en sån stor sorg som faktiskt ledde till en depression. Som inte jag såg. Och det såg du. Så du fick ju ett ganska stort ansvar i början. Och det är väl så det är med ett team. Man balanserar styrkan mellan varandra på något vis. Jag vet inte. Det är så jag har känt i alla fall. Och de gångerna du har fallit så på något vis så har jag haft lite mer styrka.
Ja, och såna här saker kan ju såklart gå åt båda håll. Men för oss så har det i alla fall verkligen blivit så att vi har blivit mycket närmare varandra.
Mm.
Allihopa, både vi två och Edvin och allting. Mm.
Ja, det har inte varit något så, utan mer att det har funnits en väldigt liksom, stark respekt mellan oss i hur vi har hanterat det. Och jag tror att den respekten på något vis har nog hållit oss som ett riktigt team i det här. Liksom, att man har respekterat att vi är olika i sorgen.
Mm.
Jag tror att det kan bli lätt att man kanske dömer eller... Varför vill du åka iväg och spela musik? Eller varför vill du göra de här sakerna? Medans jag har sett vad Victor har behövt. Och försökt uppmuntra till det. Och han har ju funnits och sett vad jag har behövt. Och du fick nog hjälpa mig mer i början att få hjälp. Och så.
Jag tänkte lite på... Vi har ju nämnt nu att Ebba har en lillebror, Edvin.
Mm.
Hur gammal var han när Ebba dog?
Han hade precis fyllt 3. Mm. Så vi firade ju hans 3-årsdag när Ebba var, eller ja, hon var ju sjuk redan innan, men från att vi visste att hon var sjuk. Så det var vi med. Men, och jag trodde, jag vet att jag sa det, pappa påminde mig om att, för jag kommer inte ihåg det här, de första 10 dagarna efter att vi fick beskedet på Uppsala att Ebba skulle dö, att det inte fanns någonting de kunde göra. Så det kommer, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg någonting av de första 10 dagarna tror jag. Men pappa påminde mig om att bland de första sakerna jag sa i min förtvivlan när de kom upp till sjukhuset, för de kom upp till sjukhuset samma dag, var att Edvin kommer inte komma ihåg henne. Edvin kommer aldrig veta att hon var här. Men det är någonting som har förvånat mig, för han pratade om henne jättemycket och gjorde det redan från början och gör det fortfarande. Och de på dagis säger att han pratar om henne på skolan och, eller på förskolan. Och han ritar teckningar till henne på skolan och sådär. Så även fast han bara var 3 år, eller precis hade fyllt 3 år, så är jag helt övertygad om att han kommer komma ihåg henne. Och det förvånade mig, för jag trodde inte det. Jag trodde att det skulle liksom, jag var rädd för att det skulle gå ganska fort och sen skulle han liksom glömma bort henne. Eller vad man säger. Men så har det verkligen inte varit. Han pratar om henne hela tiden och han vill, på kvällen när han går och lägger sig så vill han titta på Ebba, säger han. Så då ska vi ta fram filmer på telefonen eller bilder på telefonen och sådär. Och sen vill han att vi ska läsa låtsasbok. Och då är det alltid Ebba och Edvin som ska springa från någon dinosaurie eller gömma sig från T-Rex eller göra något sånt där. Så det är alltid Ebba och Edvin som ska göra hyss i när vi berättar påhittade historier för honom när han ska sova.
Mm. Mm, vad fint.
Ja, för det är en sån här sak man... Det är klart att man tänkte på det innan också, men nu efterhand när man ser bilder och filmer så ser från när de, alltså från när Edvin var mindre, så ser man att Ebba och Edvin satt ihop hela tiden.
Mm.
Det är liksom inte så här att de lekte ibland och lekte i sidan av ibland, utan varenda kort jag hittar och varenda video jag hittar, då sitter de ihop och Ebba håller på att pyssla med honom. Mm. Och hon håller på att duka fram och fika till honom som han inte vill ha, eller ställer i ordning och dinosaurier på ett sätt, alltså allt.
Mm.
Så det finns ingen, vi älskar Edvin obegränsat, men det finns ingen som älskar honom så mycket som Ebba gjorde.
Nej.
Och som Ebba gör, jag vet inte. Men...
Mm. Nej, hon, jag vet ibland om hon blev irriterad på honom så tog det en sekund innan hon hoppade tillbaka och kramade och sa, här men ta den. Liksom, hon
fick dåligt samvete direkt.
Ja. Det kanske har att göra med åldersskillnaden också, att hon kände nog att hon behövde ta hand om honom på ett annat sätt.
Mm.
Men sen, Edvin, han är ju en riktig dinosauriefantast. Och det ska alltid vara en stor och en liten dinosaurie av allting. Och en är liksom Ebba och en är han. Det är, så att hon finns med honom på ett sätt som barn. Men på ett mycket tydligare sätt än vad vi någonsin trodde. Liksom. Så.
Men skulle ni vilja berätta lite om hur ni märkte att Ebba var sjuk?
Det kom ju symptom successivt och krypande. Det var liksom inte att man märkte tydligt, utan det var små saker som kom hela tiden. Och det var bland annat att de tyckte att hon blev yr i huvudet. Hon kände att det snurrade när hon låg ner i sängen. Vi började märka att det var någonting med ena ögat. Att det var någonting som inte riktigt hängde med. Och du hade ju gymnastik med henne.
Ja, alltså, och det kom ju väldigt mycket senare egentligen. Mm. Redan i slutet på året innan vi fick veta. Så började hon prata väldigt mycket om döden. Och det gör ju barn i den åldern. Liksom en rädsla att försvinna. Eller att vi ska försvinna. Och jag vet att hon pratar ganska mycket om att om ni går isär så förstör ni mitt liv, för att det var vissa barn runt om henne vars föräldrar skilde sig och så. Och då vet jag att jag köpte 2 känsloböcker där vi gick igenom varje känsla. Där hon kunde ställa frågor och sådär. Och jag upplevde det nästan som att har hon ångest? Och då började hon säga att något hemskt kommer hända.
Alltså, hon började prata om att hon hade en känsla.
Ja.
Och så på kvällarna när hon inte kunde somna, då sa hon, nu har jag den här känslan igen. Och då var det att hon var rädd för att dö, och hon var rädd för sådana där saker.
Och så, ja, precis. Och så, jag var ju hennes gympalärare på torsdagar på kvällarna. Och du simmade med henne på måndagar. Det var ju runt påsk, så snart är det ju 1 år sedan vi fick veta. Så det är lite tuffa tider nu när man, det påminner om allting. Men då, på gympan, hon var ju väldigt smidig och var alltid den som sprang först och studsade och hoppade liksom. Och första gången jag märkte var att när vi kom från gymnastiken, då började hon kräkas. Och jag visste att det hade gått mycket magsjuka, så jag tänkte först att det var någon magsjuk. Men vi blev inte smittade och Edvin var inte smittad.
Nej.
Och sen andra gången så kom hon och sa att jag kan inte göra en kullerbytta. Jag mår jättekonstigt. Och då hade hon ju klagat lite grann på att hon var snurrig när hon låg på ena sidan av huvudet.
Hon hade en tv inne på sitt rum och hon brukade liksom, på morgnarna så brukade hon alltid vakna och sen satt hon på den och så låg hon och kollade lite grann innan, för hon vaknade tidigt. Och sen hade hon slutat göra det, men vi märkte att hon, när vi kom upp då satt hon i soffan istället. Istället för att ligga kvar i sängen, och då var det också för att det snurrade när hon låg ner. Och alla de här sakerna, det är ju så diffusa, alltså det finns ju inte en chans att man kopplar ihop det. Och vi var ju också utomlands. Vi åkte till Budapest med några kompisar. Det här var bara två veckor innan vi fick reda på det. Och hon och Edvin sov över oss, min mamma och pappa. Så vi var liksom där och de hörde av sig på kvällen att då hade Ebba kräkts också. Och vi bara, nu kommer liksom, nu är det magsjukan igen. För det hade varit så mycket magsjuka med Edvin på förskolan. Nu i efterhand är det ju jätteuppenbart att koppla ihop alla de här sakerna. Och det är ju från förra hösten. Att liksom hon börjar prata om att hon har den här känslan. Och liksom, det kan lika gärna vara hon som kände att det var någonting som inte stämde. För läkarna vet inte hur länge hon har haft sin tumör. Men antagligen har hon haft den ett tag. Och alla symptom kommer liksom krypande allt eftersom.
Ja, precis. Och det har ju varit corona. Så att man har liksom inte reagerat egentligen på sjukdomar. Jag tycker man har vabbat hela tiden. Är man inte sjuk så är man magsjuk, eller förkyld så är man magsjuk liksom. Och så kom påsken, skärtorsdagen, och då, jag fotar ju privat och har ju älskat att fotografera henne, vilket jag är extremt tacksam för idag. Och hon, så jag kunde ju liksom varenda millimeter i hennes ansikte, hur det såg ut och så. Och jag vet att jag började säga till Victor att hänger inte ena ögat lite grann? Eller liksom att
släpa
lite grann. Och du sa nej, men det är nog ingen fara liksom. Och på skärtorsdagen då så var vi hos några vänner. Och de skulle göra kullerbyttor på studsmattan för att få påskägg. Någonting sånt. Och hon kunde inte göra den här kullerbyttan. Hon ville inte det. Och så skulle hon sova kvar, men då sa hon att jag vill följa med hem. Och det var så olikt henne. Och det hade också hänt några gånger hos kompisar att hon ville hem. Och det har inte hänt. Utan det var nog rädslan att tänk om jag kräks. Och vi kommer hem då, så vaknar hon mitt i natten. Och hon skrek, jag vaknar ju direkt, mina barn låter liksom. Och hon har varit en sån här tjej som kräks i toaletten. Nu pratar jag ganska öppet om det, men liksom det har alltid... Det har inte varit så mycket nu de senaste åren att man behöver torka så. Men den här gången så var det en... Jag skulle säga, det var jätteturbulent. Det var liksom mycket. Och hon var helt förvirrad. Så när hon skulle gå in på toaletten så... Hon visste inte vad hon var. Hon bara ropade något. Alltså det var som att hon var besatt av någonting.
Hon fick liksom leta med armarna efter väggen. För det kändes inte som att hon såg vart den var. Och hon var tvungen att hålla i sig för att inte tappa balansen.
Mm.
Och det var ju såklart liksom jätteomvälvande. Så vi...
Ja, vi hade ju också varit utomlands med barnen. Så vi tänkte... Grannarna sa någonting om borrelia. Så vi tänkte att... Ja, tänk om det är det. Och du skulle renovera dagen efter. Och jag sa att nej, men ni... få åka in. Och då, nu i efterhand, så har jag ju tänkt, för vid två tillfällen så har Ebba personlighet förändrats. En gång när vi satt och läxa, då blev hon liksom så arg så hon kastade penna. Alltså det var ett sätt som jag aldrig någonsin har sett. För hon brukade aldrig någonsin bete sig på det sättet. Och nu när hon skulle åka in till sjukhuset var det samma sak. Hon var jättearg och skrek att hon hatade mig. Och det var ju någonting som hon inte sa. Men ni åkte in, ni fick sitta många, många timmar där inne.
Ja, så det där hände ju på natten och vi liksom torkade upp och duschade av henne. Och sen la vi oss igen och sov. Och sen på morgonen, jag gick ut på balkongen och fortsatte snickra med någon hängren eller vad jag höll på med liksom. Och sen sa Bella ändå att nej, men nu, du får ändå åka in. Det var ganska... Det var ganska upprivande det som hände i natt. Liksom. Det var inte riktigt vanligt. Eller liksom, det var någonting som inte stämde.
Jag ringde ju 1177 också.
Så då jag tog med mig Ebba och så åkte jag in. Och så liksom tänker man så här, nu ska jag åka in och sitta där i ett par timmar och vänta. Och sen kommer de ändå säga att man ska åka hem. Och, ja, men det, vi hade alltså inte en blekaste aning. Och jag kände liksom inte ens att det var någonting att åka in för. Jag tänkte, det går väl över. Och sen åker vi in och vi får sitta i timmar och vänta. Och sen så får vi träffa en läkare. Och då börjar jag ju beskriva hennes, liksom, att hon vinglar lite grann när hon går. Vi bad henne titta på ögonen och sådär. Men jag tror inte hon riktigt såg läkaren då. Och så började förklara att hon var liksom yr och sådär. Men sen vet jag, vi satt där ett tag och vi pratade med en läkare och hon gick iväg. Och så kom vi tillbaka sen till, för hon skulle mest bara kolla att det inte var akut. Vilket det, hon inte tyckte det var, eller det inte var. Och sen kom det en till läkare som gjorde en mer grundlig undersökning. Och då vet jag, för hon var liksom glad och såg inte något problem. Och sen tog hon fram en penna som hon höll framför Ebbas ansikte. För det var med det här med synen. Och så frågade hon liksom, hur många pennor ser du? Och då sa hon att jag ser två pennor. Och sen drog hon pennan åt sidan så här. Och då sa hon, nu ser jag en penna. Och så drog hon tillbaka den till mitten och sa hon, nu ser jag två pennor. Och liksom, då var det någonting som slog till inom mig. För då såg jag på läkaren att hon reagerade. Att det här var liksom, det här var en riktig grej som hon ville kolla. Och då sa de ju att de ville ta, liksom, att de skulle ta tester och de skulle kolla borrelia och de skulle kolla liksom ögonen, glasögon och sånt där. Och jag satt nästan fortfarande där och ursäktade mig att vi ens var där. För det är så jag liksom känner när man är i en sån situation. Och så sa jag ändå att, man är lite orolig liksom. Liksom man tänker på liksom det värsta och sådär.
Du sa också att du hade googlat.
Ja, för vi satt ju så många timmar så jag började googla på symptomen och då kom det upp hjärncancer, det kom upp sådana saker. Mm. Så då nämnde ändå det för att jag ville ändå att de på något vis skulle ha det med sig. Och då sa hon att, då vände hon sig till mig och så sa hon att, men jag vill ändå att vi ska boka en magnetröntgen bara för att utesluta det värsta. Och då var det så här, oj, hon liksom, jag trodde hon skulle säga nej, det gör vi inte. Men då började det faktiskt kännas lite verkligt. Men det här var ju på långfredagen och vi fick tid på magnetröntgen på måndagen. Men hon fick ju en infart i handen och sen så fick vi åka hem. Och så skulle vi vara hemma över helgen. Mm. Och då låg det liksom en lite dov stämning överallt. För det är jag och Bella, det är barnen. Och så är det min mamma och pappa och min lillebror. Som liksom hänger ihop hela tiden. Så det är ju hennes, Ebbas farmor och farfar och farbror då.
Mm.
Så vi firar påsk hemma.
Ja, vi skulle åka ut till ön.
Till sommarstugan, ja.
Och då, vad heter det, när vi gör det. Så ser jag hur trött hon är. Som jag inte har tänkt på innan. Och att hon liksom kisar och är väldigt liksom trött. Plus att jag upptäckte att hon hade en väldigt dålig balans. Och då kände jag direkt att det här är inte bra. Alltså jag känner på mig hela min kropp att det är liksom, det är någonting som inte alls är bra. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå att det var så här allvarligt. Jag tror inte ens jag hade cancer i huvudet överhuvudtaget. Utan
jag sa ju hela tiden att nu har vi den här tiden på måndag. Men vi ska bara utesluta det hela tiden, sa jag. Men du och mamma, du och mamma, ni var ju ledsna på när vi var där.
Ja, jag bad ju dejta barnen och åka hem. Vi hade två bilar. Och jag och Sanna då, som Viktors mamma heter, vi bröt faktiskt ihop. Och jag sa till Sanna att det här, jag har en jätte konstig magkänsla. Och jag sa även till dig på kvällen att usch, tänk om det här är sista kvällen som vi är lyckligt ovetande om någonting som är fruktansvärt. Och jag vet att du sa att, men lägg av, det kanske inte ens är någonting liksom så.
Nej, det kanske, nej, jag var helt övertygad om att det inte var någonting. För det är bara det här är bara någonting som inte händer. Det händer inte oss, det händer inte mig. det här är sådana saker som man bara ser på tv. Och att det skulle kunna vara cancer eller en tumör. Det var liksom, det var så långt borta. Mm. Men den helgen var ju, den låg ju under ett moln hela den helgen.
Mm. Sen fick vi ju komma in då och göra magnetröntgen. Och det, man får, jag vet, man får sitta där i 45 minuter. Och vi satt med hörlurar och det låter ju enormt mycket när man åker in i en sån där kamera eller vad man säger. Och hon var ju nersövd. Och då kom de in efter halva tiden eller vad det var. Och sprutade in kontrastvätska.
Mm.
Och då säger Viktor att det här tror inte jag är ett positivt tecken. Och då började jag ju gråta och blev väldigt ledsen. Och då läkaren klappar om mig. Och då förstår jag att det här är inte bra.
För vi frågar så fort de kommer in i rummet igen. När magnetröntgen är klar. Då frågar vi, har ni sett någonting? Har ni hittat någonting? Och hon, de håller bara om Bella. Och så säger de, men vi har fått jättebra bilder. Så vi ska skicka vidare dem.
Mm.
För de får ju inte, eller kan inte säga någonting. Men det var som att liksom hela vår nya verklighet. Med sjukhus och allting. Det är liksom, den världen kom krypande på oss. Innan vi ens riktigt visste vad det var.
Mm.
För vi åkte in på sjukhuset, de sövde henne. Och då hade vi fortfarande ingen aning. Men, och sen hela den biten vi gjorde röntgen. Och sen fick vi gå upp på rummet igen. Och Ebba fick vakna. Och vi fick ett påskägg. Och hon käkade lite godis och sådär.
Men sen så kommer de ju in då. En läkare som faktiskt bor bredvid oss. Hon har ju funnits där och kommit till oss i slutet. Var med när Ebba dog också. Hon, ja, men de kommer in och bara frågar Ebba liksom, hur länge har du mått så här? Och jag sa att sluta, säg som där, har ni hittat någonting? Och då säger de ju direkt att ja, vi har hittat en tumör.
Vi har hittat en liten knöl i bakhuvudet, sa hon.
Och då, jag får ju panik och går ut och faller ihop liksom, för jag fattar, det vart sån chock för att man hade varit på spänn och så länge. Och så din mamma kom ju direkt och vi får gå in i något rum och då säger de att ni ska få åka till Uppsala direkt. Och ja, det finns bra hjälp att få, men jag kunde nog inte förstå att det var cancer. Hon sa ju en knöl liksom. Och i Västerås så har det ju varit, Ebba var väl fjärde fallet av samma diagnos. Och det här är ju en väldigt ovanlig cancersort.
Ja, det fjärde fallet på fem år.
Ja, så att det har ju varit liksom, och det är ju 8 personer i Sverige som får det här per år kan man säga.
Ja, ungefär.
Och så de förstod väl ganska på en gång vad det var. Den här läkaren hade väl haft några utav dem. Så.
Ja.
Och så. Ja, sen åker vi ju in till Uppsala och vi får ju svaret på dagen efter kan man säga.
Ja, precis. Ja, de berättar att hon har knöl och säger att vi ska åka med ambulans och vi har liksom en timme på oss att åka hem. Så Bella och mamma åker hem och packar, jag stannar kvar med Ebba och liksom, du vet, man tar upp telefonen, börjar googla barncancer, då står det liksom att 8 av 10 barn överlever, man kan få svåra komplikationer. Så jag sitter och tänker, åh herregud, liksom, kommer hon få problem nu när hon växer upp? Om det ska vara en, vad gör man som strålbehandling? Jag vet inte vad som är vad, du kommer tappa håret. Alla såna här saker bara snurrar runt i huvudet. Och så kommer ambulansen och de åker upp med oss till Uppsala. Och då är klockan blivit mycket. Vi kommer fram till Uppsala på kvällen 12 eller 10-11 någonting på natten. Och hamnar liksom inte på någon barnavdelning, utan vi hamnar ju på intensivvårdsavdelningen.
Neurointensivvård,
ja precis, NIVA kallas det. Och det är liksom en öppen sal, det är 6 stycken bäddar helt öppna. Det är liksom, det är gamla människor som ligger och hostar och som är jättesjuka. Och det är ett upplyst litet bås i mitten där det sitter 2 läkare eller sjuksköterskor som övervakar patienterna. Och det är liksom, det är dropp och det är piper och det liksom lyser massa gröna och röda dioder överallt. Och det är liksom hjärtavkännare som mäter pulsen och grejer. Och man liksom, jag har liksom aldrig varit i den typen av miljö. Och de rullar fram en säng som du och Ebba ska få sova i. Och så en liten säng bredvid mig. Och vi ska liksom försöka ligga där och sova. Utan att det är någon som kan säga någonting. För då är det ju ingen som, får säga någonting. Jag får träffa en ung läkare. Han var yngre än mig. Han kanske var 25 års ålder. Han måste ha varit helt nyexaminerad. Som kommer in och säger att nej, men liksom specialisterna kommer in i morgon bitti och ska titta på bilderna. Och jag säger bara, men vad ser du för någonting? Och då säger han bara att det sitter lite dumt till, sa han. Och det fick vi gå och lägga oss med. Och då hade vi vaknat på morgonen hemma i sängen, precis som vanligt.
Men även om man sa det så tänker man ju alltid att nej, men någon löser det här. Död för mig fanns inte. Men på morgonen så var det exakt det de sa. Att vi fick gå in i något rum, kopiatorrum. Det fanns inte ens ett samtalsrum vi kunde gå in i. Det var något rum som fylldes med några läkare. Och då sa de att det här kommer inte gå att operera. De var iskalla. Och jag trodde ju att jag skulle vara den som grät och visade mycket känslor. Men Viktor gjorde ju det och var väldigt ledsen. Och jag svimmade. Så jag var helt lik. Jag fick inte fram ett ljud. För jag förstod inte riktigt vad ens de sa. Utan jag hörde bara att hon hade 9 månader kvar att leva. Och sen vaknade jag upp. Sen satt vi med en präst typ. Ja. Och sen så efter det så var allt igång.
Så de sa helt enkelt till oss att ja, hon har ungefär 9 månader kvar. Det finns ingenting som vi kan göra. Det finns ingenting som någon i hela världen kan göra. För den här tumören sitter på hjärnstammen mitt i huvudet. Och det är helt omöjligt att operera. Och det finns ingen annan medicin, ingen strålning, ingenting som kan göra någonting annat än att kanske bara förlänga hennes liv lite grann.
Mm.
Men hon kommer att dö.
Och det var ju också så att de ganska nyligen hade börjat med biopsier. Det hade de ju inte vågat gjort på den här typen av tumör innan. Så bara genom att de sa det gav ju oss att nej, men kanske kommer Ebba vara den första i världen som överlever det här. Hon är ju så speciell liksom. Och se våran lilla dotter sitta där och liksom, jag vet inte. Hon vill ju leva mer än oss. Hon hade ju sagt bara för några månader sedan att gud vad jag älskar mitt liv. Kan man få leva 2 gånger? Mamma, jag vill verkligen leva mitt liv 2 gånger. Jag älskar det här liksom. Som jag hade setat och läst massa känsloböcker för. Att man dör när man blir gammal. Och hur ska jag nu hantera en sån här situation? Och Edvin, vem ska ta hand? Alltså det vart ju så mycket tankar i det här. Och dina föräldrar var ju där direkt. Och jag är faktiskt så chockad över allt som bara kom runt om oss i en sån här situation. Dina föräldrar som fanns dag ut och dag in och Edvin som bodde hemma hos dem. De satt och åkte till Uppsala varje dag med Edvin för att han skulle få träffa Ebba och äta middag med oss. Och så åkte de hem.
Och så många människor. Jag vet att jag räknade någon gång efter kanske 2 veckor. Och försökte komma på hur många människor vi hade pratat med. Och jag var redan då uppe i 100 personer.
På sjukhuset, ja.
Alltså på sjukhuset och runt omkring. Och Barncancerfonden, de har ju sköterskor som anställer Barncancerfonden. Som bara jobbar med att ta hand om familjer.
Mm.
För det är ju såklart mycket mer än bara patienten när det gäller barn. Det är ju hela familjen också.
Mm.
Så de var där på en gång och liksom hjälpte oss. Och vi fick ju bo på Ronald McDonalds huset som de har. Som också är för allvarligt sjuka barn. Och liksom så många människor där som ville ta hand om oss. Och alla på sjukhuset och sådär. Så de och liksom, ja, det, vi var ju helt oförmögna att kunna tänka överhuvudtaget klart. Men det drogs liksom igång så otroligt mycket. Hon skulle göra biopsi efter bara en vecka eller 10 dagar. Och vi skulle börja stråla henne efter bara en vecka efter det. Och sånt.
Så att. Ja, egentligen då efter att man har fått veta att ens barn ska dö så ska man ta en himla massa beslut som inte kommer hjälpa henne i alla fall. Utan biopsin var ju mer att man skulle hitta en medicin som kanske kunde bromsa just den här tumören. För att den här tumören, även om barn får samma diagnos, så ter den sig så extremt olika på olika barn. Ebba dog efter 3,5 månader. Vissa barn lever 9 månader, vissa det är väl ett och ett halvt. Och det beror ju på hur aggressiv den är och hur snabbt den vill växa liksom. Och vi blev satta i en position där vi behövde liksom ta ett beslut om att operera henne som var en risk. Raka och skära henne i huvudet. Alltså det var liksom sådana absurda situationer som man ställde sig för att säga ja eller nej till.
Ja, det kom ju liksom in han kirurgen som var helt fantastisk, men han som var neurokirurg. Han kom in och så sa han, ja, vill ni göra den här liksom, vad heter det?
Biopsin.
Mm. Vi gör ett hål i hennes bakhuvud och sticker in en nål eller för att försöka få ut en bit av tumören och så. Men hon kan dö av den operationen liksom. Men vill ni göra den? Och man bara, vänta nu här. Alltså allting var liksom, helt plötsligt skulle man liksom ta ett sånt beslut om ens dotter, om man skulle göra en operation som eventuellt skulle göra att hon dog direkt på operationsbordet. För det var ändå det bästa alternativet för oss.
Eller det fanns inget annat alternativ.
Nej. För att försöka hitta någon slags medicin som hade kunnat bromsa. Och då pratade vi om att de testade hennes tumör mot 90-100 olika läkemedel på laboratorium i Schweiz. För att kanske kunna ge henne några månader till.
Mm.
Så liksom stor var ansträngningen för att försöka göra någonting. För alla visste att det är inget barn som överlever den här tumören. Det har inte gjort det, och den här tumören, den drabbar lika många barn i hela världen och har gjort det liksom hur länge som helst. Jag hade ändå aldrig hört talas om det. Men ändå så var det liksom så mycket ville de liksom ha.
Nej, men jag vet ju också att vi kraschade ju rejält. Vi fick ju väldigt mycket hjälp där i början. Men jag vet att jag ganska snabbt bestämde mig att okej, jag behöver vara den mamma hon behöver nu. För jag kommer inte kunna vara det sen. Jag kan inte ha inställningen att hon kommer överleva. Utan jag måste ta hand om varje dag. Och vara realistisk i det här. För att jag tror att man ganska snabbt kan, vilket alla verkligen gör olika. Men det gjorde också att våra beslut blev därefter. Vi valde inte att åka iväg på någon studie eller liksom så. Utan vi ville vara så lite som möjligt på sjukhus. Vi förstod allvaret i den här sjukdomen direkt. Och där betydde nog varje dag någonting för oss med henne. Mer än att spendera den på sjukhuset och hitta en lösning. Sen gav vi ju inte upp något hopp eller liksom så. Utan hoppet var ju biopsin och att vi skulle hitta en bromsande medicin. Men våra val därefter, efter också att bestämde oss för att nu måste vi vara föräldrar som orkar med det här för hennes skull. För vi kommer inte, den styrkan kommer inte vi behöva ha sen, för hon kommer inte finnas här.
Och då, nej, det var väl de där 10 dagarna eller vad det var innan man liksom, vi var tvungna att ta oss tillsammans för hennes skull.
Ja, och så ber vi liksom ett annat team som behövde det.
För allting förändras ju, vi ringde ju våra jobb direkt, det var ju liksom, vi jobbade ju ingenting mer, vi liksom, allt bara hamnade ju på paus, allt bara liksom, allt bara handlade om henne. Och det är ju så många saker, det var liksom inte, vi höll liksom inte på, alltså vanlig sak, liksom lägga henne 8 på kvällen för att sova, det liksom fanns ju inte längre. Liksom säga åt henne att hon, nej du, man får inte svära. Det fanns ju inte heller längre. Utan liksom, hon var ju vaken lika länge som vi var och hon började ju svära och skämta och,
ja, hon fick
och massa
ju,
grejer. Hon och det fick, blir ju liksom en...
Hon fick ju en extremt rolig humor. På något vis var hon, hon har alltid haft humor och skoj och sådär, men hon, den blev grövre, om man säger så. Så att för oss spelade ingen roll vad som fick henne att skratta typ. Bara hon skrattade. Så det var väl det. Våra dagar gick ut på att...
Så vi hade en tid, det blev ju 3 månader, 3,5 månad, och det var ju mycket, mycket, mycket mindre än vad vi hade hoppats på och vad läkarna hade trott. För om det hade varit som de hade trott, då hade hon kanske fortfarande levt nu. Men vi fick 3,5 månad där vi liksom, där vi var så otroligt närvarande med henne, och hon var så närvarande med oss hela tiden, och vi var så nära varandra.
Ja, det vart liksom en kärlek som man skulle haft för henne under ett helt år. Kom en dag, varje dag. Och Ebba började ju strålas ganska snabbt. Hon vart ju jättedålig väldigt snabbt. Hon tappade ju alla funktioner och jag var nog ganska frågande. Liksom, är det verkligen så här det ska gå till? Ska man bli så här dålig? Ebba var ju väldigt söt. Och det tog väldigt hårt på henne mentalt att förändras på det sättet som hon gjorde. Hon, kortisonet gör ju sitt. Sen var hon ju förlamad i halva ansiktet så att det hängde. Sen kunde hon ju inte gå ordentligt till slut. Utan vi fick skjutsa henne i rullstol. Till att hon inte ens kunde rita som hon tyckte om. För att hon skakade och kunde knappt anstränga handen. Och i slutet kunde hon ju knappt röra händerna heller.
Hon kunde inte blinka eller blunda med ena ögat. Så hon fick använda salvor för att det torkade ut. Och glasögon och liksom lappar för att sätta för. Och
hon såg ju dubbelt. Så att hon fick ha glasögon som gjorde att det blev lite lättare. Och sen, sjukvården var ju fantastisk på det sättet att de hjälpte ju oss med, vi ville vara hemma så mycket som möjligt. Hon dog också hemma och vi ville inte vara på sjukhus. Utan hon älskade sitt hem och det var där hon skulle få vara. Så de hjälpte ju oss med alla möjliga liksom, duschstolar, toalettstolar, säng och så som vi behövde. Från en rullstol till en annan som höll upp nacken och ja, så. Men vi reagerar nog aldrig. Alltså det är så konstigt. För vi reagerar liksom inte. Hon vart så dålig. Och vi bara böt verktyg. För att anpassa det. För att hon skulle kunna röra sig liksom. Och när jag tittar på filmen nu i slutet och hur hon inte ens kan tugga och svälja så förstår man ju nu vad vi var i. Man liksom bara hjälpte henne att överleva varje dag på något vis.
Ja, nu så här i efterhand när man liksom, när det börjar, man kan få liksom lite distans. Alltså det är så otroligt att allting, det där bara hände på 3,5 månader. Hon blev sämre och sämre och sämre. För det är det som tumören gör, den sitter på hjärnstammen och den kontrollerar ju alla vitala delar som andning och att kunna svälja och sådana där saker. Så det är det som till slut händer med tumören. Den tar ju upp så mycket av hjärnstammen så att man till slut liksom inte kan andas längre. Och alltså hjärtat slår inte längre. Mm. Och liksom, alltså jag kan liksom inte ens, det är sånt trauma hela den där tiden. Jag kan liksom inte nu komma ihåg hur det kändes och förstå hur vi. Jag kan inte förstå hur vi klarade det faktiskt. För att se henne bli så dålig. Men varje dag ändå så vaknade vi. Och liksom. Och hon också. Och hon skrattade varje dag trots allt.
Mm. Men det svåra i det tycker jag var att. I och med att vi var väldigt nära jag och Ebba. Alltså vi pratade ju om det mesta. Och så. Så frågade ju hon om döden. Kommer jag dö mamma? Nu kommer jag väl ändå dö. Jag kommer inte kunna gå igen väl. Och för oss var det så extremt viktigt att hoppet fick ju henne att skratta. Hon visste ju egentligen inte att hon levde på hoppet. Vi sa aldrig att hon skulle dö. Men vi ljög inte heller. För det var väldigt viktigt för oss att vi inte skulle ljuga. Utan vi sa att alla kommer dö. Utan nu behöver vi fokusera på behandlingen som ska få dig att må bra. Så vi tar dag för dag liksom. Men vi bestämde oss väldigt snabbt för att prata om döden som att vi åt frukost. Att skoja om den. Att det kanske är, man kanske inte ljuger när man har dött. Eller det kanske inte är några barn som far illa som de gjorde i din skola. Kanske några, alltså, försöka hitta ett sätt att det blev en vardagssak. Så vi pratade ju med dina föräldrar, Viktor, också att så här. Fråga Ebba någonting om döden så får vi inte reagera på något konstigt, chockande sätt. Utan vi måste försöka agera mjukt så att hon känner sig trygg i det här. Och Ebba fick ju vi är ju inte troende eller så. Och har väl inte egentligen haft någon bild av vad som händer efter döden. Så hon fick skapa den till oss. Hon berättar ju mycket om vad hon trodde då skulle hända när man dör. Men det var ju aldrig att hon trodde att hon skulle dö för oss. Utan om vi dör eller om jag och Edvin dör före er. Så tror jag så här var det mer. Och jag och Victor träffades ju i Australien. Och vi bodde i Australien några månader med barnen och sådär. Så att för henne så trodde hon att allt efter döden var som här. Bara det var vitt. Så hon trodde ju att vi skulle vänta på varandra vid flygplatsen och åka till Australien tillsammans. Så att det var det vi höll hårt om tillsammans med henne, att det var ett lugn. Och det var svårt att balansera det när man själv mådde så dåligt. Det var en extremt absurd situation att sitta och prata med sin 7-åring och också veta att det här kommer ske.
Försöka få henne att inte bli rädd. Att inte vara rädd för döden.
Nej.
När man själv är helt livrädd. För vi, som sagt, vi sa aldrig till henne att hon skulle dö. Och det ångrar jag inte. Jag tycker att det var helt rätt beslut av oss. Mm. Att inte säga det. För jag ser... Men vad heter det? Men hon hörde ju ordet cancer. Hon hörde ju ordet tumör och allt sånt där. Och hon var ju smart. Hon kunde räkna ut det själv. Och hon visste ju liksom att... Liksom hennes morfar hade dött i cancer och sånt där. Så hon visste ju mer än vad vi trodde. Och hon frågade ju oss liksom det. Så jag vet ju att hon funderade på det. Och som sagt, att även om vi aldrig sa att hon skulle dö, så liksom man försökte undvika, eller liksom inte undvika, men man försökte förklara bort frågorna lite grann när de kom. När hon frågade liksom rakt ut om hon skulle dö.
Mm.
Så det var viktigt för oss, som du säger, att prata med henne och om det, så att inte det var någonting hon nödvändigtvis gick omkring och var så rädd för.
Vi kunde ju inte rädda henne. Men var det någonting som jag skulle göra, så var det väl att hon inte skulle vara rädd för det. Även om jag var livrädd för att prata om det. Så stängde jag nog bort allting som hade med mig att göra. Och bara fokusera på att göra det jag kunde medan hon levde. Så dåligt snabbt också, så att jag var väl den som förstod ganska snabbt att hon blir bara sämre. Jag har en jättedålig magkänsla. Läkarna sa, det var en fantastisk läkare i Uppsala som sa det, att du som mamma kommer känna på dig först. Och det var nog så. Och jag såg nog det ganska tydligt också.
Hur var det när Ebba dog?
Vi hade varit iväg med min stora dag på helgen, och sen var vi hemma på söndagen, och då träffade vi läkaren som kom hem till oss, och så sa hon att nu är det nog dags att vi pratar med palliativa vården.
Ja, vi hade ju varit på Gotland och hon var ju väldigt dålig på Gotland. Och så började väl vi när vi kom hem att nu är hon, eller jag började rättare sagt ringa läkarna, och jag tror att vi inte har så långt kvar. Jag tror att tumören har växt. Men jag tror inte de tänkte det, för att det hade gått så fort. Men vi blev inlagda efter Gotland, och hon fick blödning in i tumören, och det var lite turbulent. En till operation fick vi göra och sådär. Men efter operationen, när vi kom hem, då kunde hon ju knappt tala heller. Då hade hon ju tappat, nej, hon lät nästan prata.
Hon kunde absolut inte gå längre, hon kunde inte använda ena handen.
Och då vet jag att vi gjorde en magnetröntgen, och våran läkare ringde och sa att hon har nog bara några veckor kvar. Och då sa jag nej, det är nog bara några dagar kvar. Men vi åkte på min stora dag, men då var hon ju väldigt, väldigt dålig.
Och sen kom ju de palliativa, kom på söndag kväll och började liksom göra upp en plan och sådär. Att kunna sätta morfin som hon skulle få in genom armen och så, för de sa att hon ska absolut inte ha ont. Hon ska inte behöva känna ångest, för det gör man. När det börjar närma sig, kroppen känner på sig att det är på väg, och då fylls man av ångest. Hon fick ju jättestarka ångestdämpande. Och det var söndag kväll. Och det var då läkaren sa, eller hon sa att hon trodde att det var liksom 5-7 veckor kvar. Men det var ju bara 2 dagar. Hon gick bort på tisdagen efteråt. Så vi var hemma. De kom på morgonen, på tisdag morgon. Då åt hon det sista. Hon åt lite jordgubbskräm. Och sen så bar, hon hade ju så ont. Hon kunde liksom inte sitta på något vis. För hon hade ont i benen. Och vi var tvungna att liksom lägga 8-9 kuddar runt omkring henne. Och på olika ställen för armarna och benen. För allting gjorde ont. Så hon la sig i, vi la henne i soffan i vardagsrummet där nere. Och så kom läkaren dit då. Och sen så sa hon att nu tror jag att jag stannar kvar. För nu är det nog inte så lång tid kvar. Och vid det laget så hade Ebba, hon var inte medveten riktigt då. Hon hade liksom somnat. Så.
Och redan dagen innan så sov hon ju i flera timmar. Och då började hon ju bli lite blå.
Ja.
Så vi trodde nästan att hon skulle gå bort dagen innan. Men sen vaknade hon till på kvällen och jag skulle ju fylla år på helgen efter hon dog. Ni gav mig en present. Då försökte hon ju. Ja.
Ett armband eller ett halsband till dig som hon ville ge.
Mm. Och då tittade hon upp, men alltså, hon var så grumlig i ögonen när hon försökte titta på mig.
Hon hade så jättelånga andningsuppehåll. Jag tog ett andetag och sen kunde det vara liksom 10-15 sekunder till nästa.
Men hon fick fram att hon älskade mig. Gav mig halsbandet och på natten så var allting fel. Så jag stod och duschade henne mitt i natten och jag var så slut. Jag bröt ihop och sa jag orkar inget mer, Ebba. Vi måste sova, jag orkar inget mer. Och man blir väldigt personlighetsförändrad med hjärntumör. Och de senaste dagarna så fick hon ju en medicin som man får mot ångest. Också skand. Som skulle göra att hon inte var så arg. Vi har ju aldrig sett henne så arg. Och jag vet att jag bröt ihop natten innan hon dog. Att man var så slut. Alltså, det går inte att förklara när man har ett sånt sjukt barn. Som var så frisk. För bara någon månad sedan. Och man ska mata, man ska bära, hon kan inte ens gå på toaletten själv. Och när hon väl är på toaletten kan hon inte göra det själv. Det var ju liksom allt. Och så var hon arg mellan varven, speciellt på Viktor. Och så fick hon då medicinen och sådär. Men ja, hon var väldigt arg. Och jag sa, nu orkar jag inget mer. Sen på morgonen när vi vaknade så tog hon lite kräm. Men hon var ganska blå. Hon fick ju inte tillräckligt mycket med luft. Och jag vet att jag fick sån ångest. Och det har jag än idag. Att fan, kan du inte bara duschat henne ännu längre. Så man hakar ju upp sig ganska mycket på sådana saker. Fast att man gjorde allt runt omkring. I alla fall. Nej, men vi flyttade ju henne till soffan då.
Så vi låg där. Du låg bredvid henne i soffan. Och jag låg på andra sidan.
Ja.
Och mamma och pappa och Jonas var där och läkaren var där och en sjuksyster från palliativa vården var där. Och vi bara satt där hela dagen.
Ja.
Bredvid henne.
Och det var så himla speciellt för att Edvin var med. Ebba låg i soffan, jag gick inte ens på toaletten. Jag åt ingenting, jag låg med henne alltså, tills att hon inte fanns kvar. Och utanför dörren så trimmar våran granne häcken. Och det åker en buss förbi.
Det var liksom en augustidag, strålande sol. En jättefin sommardag.
Och Edvin ska byta bajsblöja. Och leka med dinosaurierna. Så det var liksom så mycket liv och död i samma rum. Om jag ska beskriva det så. Medan jag låg och höll min hand på hennes mage och hjärta och kände, har det stannat? Andas hon igen? För det var så långt mellan varven. Och hon ville verkligen inte sluta andas. Det tog 5 timmar.
Ja, vi låg i soffan i 5 timmar.
Mm.
Och sen, det är liksom, hon blir liksom, ja, det är så kroppen fungerar. För att när kroppen inte får tillräckligt mycket syre så liksom försöker kroppen i alla fall. Så hon blir varm. Jätte, jätte, jättevarm. Som om hon hade haft jättemycket feber. Och hjärtat börjar pumpa jättesnabbt för att den försöker ta hand om allt det lilla syret som hon får. Och sen drog hon någon sån sista djupt andetag. Och så slutade hjärtat att slå. Och sen så kippade hon efter andan igen. Och så började hjärtat slå en stund till. Jättefort. I kanske 30 sekunder. Och sen slutade det igen. Och de sa ju det, läkarna, att det är ju för att... Det är för att det är inget fel på kroppen. Den där kroppen skulle ha levt i 80 år till. Det var bara i en tumör i hjärnan som bara tvingade kroppen att stänga ner. För cancern spred sig i den delen av hjärnan. Men det var ingenting annat det var fel på. Allt annat var friskt.
Mm.
Så kroppen verkligen försökte hålla igång. Men det gick inte. Så
från att hon var blå skulle jag säga, blev hon som en docka. Vit. Och det var 7, klockan var 7 på kvällen. Ja, vi bar upp henne på hennes rum så hon var kvar över natten. Det spelade ingen roll om hon var död eller levande. Jag ville vara där hon var liksom. Viktor bar ut henne när de kom och skulle hämta henne på eftermiddagen sen. Det var nästan värre än själva dödsögonblicket. Att se henne, liksom bära ut henne. Folk gick ute med hundarna liksom.
Det kommer två män med från begravningsentreprenören med svarta kostymer och kommer upp och ställer sig på hennes rum när vi ligger bredvid henne i sängen och säger att nu är det dags. Så får vi bära ner henne och lägga henne på en bår ute på en uppfart mitt i solen. Som du säger, folk gick förbi med hundarna och var ute och joggade.
Mm.
Och vi har bara ut henne och la henne där i en stor svart bil som de la ett täcke eller ett lakan över hela henne. Precis så där som man tänker att man gör.
Man ser på film.
Som man ser på film. Och sen rullar de in henne i bilen och så stänger de dörren och så åkte de iväg.
Och på något vis så har man ju, alltså, ens barn är ens rättighet. Eller vad säger man? Plötsligt så var det inte min rättighet att ha henne hemma. Utan någon tog en kropp som jag har skapat och åkte iväg. Och det var nog det värsta. Det var nästan värre än beskedet av tumören skulle jag säga. Att någon annan bara tog henne ifrån mig. Och jag skulle bara vilja tillägga också, för jag förstår att många lyssnare kanske har gått igenom liknande händelser. Att alla har ju olika känslor i det här som har varit med om samma sak. Eller har haft barn som dött. Det här är ju bara vad vi känner. Och hur vi har agerat. Så att alla agerar ju på sitt sätt. Men för oss blev det väldigt viktigt att vara på bårhuset. Få vara nära henne. Och ingen skulle få byta om på henne. Eller lägga ner henne i kistan. Utan vi ville göra allting själva. Jag ville vara hos henne oavsett om hon var död eller levande. Det var ju mitt barn liksom. Jag var ju nästan så att jag ville se hela resan. Efter också. Hur såg det ut på bårhuset? Vilken kyl låg hon i? Hur såg det ut? Hur såg de ut som hanterade henne? Jag har ju gett henne mat sedan hon föddes. Så det var nog den känslan att, ja. Och vi hade bestämt oss för att vi skulle kremera henne också. Och det var ju också så att man hamnade.
Sen ändrade vi oss på.
Ja, men man hamnade ju i massa frågor som vi behövde ta ställning till även när hon var död, som man inte förstod.
Vi har ju fortfarande det. Vi håller på att beställa hennes gravsten nu. Jag måste åka ut till hennes gravplats och så ska jag mäta lutningen på marken för att veta vad vi ska kunna ha för sten som sarg.
Ja.
Det är inte heller någonting man tror att man ska göra. Nej. Bestämma vilken polering vi ska ha på stenen och alla sådana saker. Det håller jag på med nu. Den har vi inte beställt än.
Och jag har inte ens kunnat kolla på bilderna typ alls. För det är så absurt liksom.
Det är verkligen en så himla konstig situation man hamnar i. Helt fruktansvärt.
Mm.
Ja, man lägger upp ett sparande på ett konto som det står Ebba Lindell på. Men jag visste inte att de pengarna skulle gå till gravsten.
När jag går in på Försäkringskassan och ska anmäla vab, då finns hon inte kvar längre. Det är såna där saker som dyker upp liksom hela tiden, som man aldrig tänker på innan, men som gör så ofantligt ont och som är egentligen helt omänskliga.
Mm. Ja, och det var ju liksom så, när alla de här frågorna kom, ska hon kremeras eller ska hon begravas i kista? Vilken kista vill ni ha? Och vart ska hon ligga? Vilken plats på kyrkogården? Alltså det var så här, finns det en så här många val att ta nu? Och vi hade ju haft en bild av att ja, men vi vill kremera. Alltså hon sa någon gång också att jag är rädd att somna för att jag är rädd att ni ska tro att jag är död, sa hon en gång. Och då förstärktes väl känslan inom mig först att nej, men det är klart hon ska kremeras. Tänk om hon är rädd att hon vaknar och hon ligger där. Alltså man får ju jättekonstiga tankar. Men sen så, vi hade ju en fantastisk begravningsentreprenör. Han var verkligen riktigt bra. Så vi fick ju först liksom se hur processen kring kremering gick till och så. Och vi ändrade oss samma vecka som vi skulle göra det.
Ja, det där är också otroligt individuellt. Det var nog bara jag som fick någon känsla av att jag personligen skulle tycka det kändes bättre om jag visste att hon låg där. Och liksom om jag, nu får man ju liksom inte göra det, men om jag skulle sätta en spade och börja gräva så skulle jag ändå få fram kistan igen. Och det var bara en högst personlig. Så det var nog jag som kände att vi skulle begrava henne i kista. Och så gjorde vi det. Men det är ju så otroligt individuellt.
Verkligen, verkligen.
Så valde vi i alla fall.
Ja.
Brukar ni vara vid en bassgrav ofta?
Ja, är det några gånger i veckan. Jag brukar åka förbi, jag jobbar ju i stan och så. Jag brukar åka förbi på lunchen. Så där liksom. Och nu har det varit så dåligt väder. Eller det är så kallt på vintrarna. Men i höstas så åkte jag dit på kvällarna och så där. Jag vill gärna känna hennes närhet, för jag gör inte det annars. Så jag letar efter den. Medan jag tror att du kanske känner henne så mycket, så du behöver liksom få en paus ibland. Och du, ja, liksom, vi jobbar med olika saker. Så därför har det blivit att jag åker nog dit ganska ofta. Och liksom engagerar mig i det där. I det liksom mer. Och du tycker att det är väldigt jobbigt att vara där och tänka på det. Och du, så det, du behöver, du behöver mycket mer få en paus. Du behöver liksom inte söka upp känslorna, för de söker upp dig ändå hela tiden.
Ja.
Medan jag kanske vill söka upp känslorna och då kan jag åka dit. Eller så.
Och jag tror att ända sedan Ebba gick bort så den roll Viktor tog, vi stod ju mitt, vi hade köpt ett nytt stort hus. Och stod mitt i en renovering när Ebba blev sjuk av utsidan av huset. Vi hade gjort insidan. Och jag tror att när Ebba dog då så hittade Viktor sina sätt att pausa lidandet för att inte dö själv på något sätt, eller hur man beskriver det. Så att han började renovera och det sen ledde det till att du började skriva mer musik och du liksom hittade ditt sätt att
plocka upp massa gamla hobby som jag hade när jag var liten och liksom bara allt
pausa liksom.
Allt jag någonsin kan för att distrahera mig och göra andra saker.
Och fick också mycket lättare då, som jag sa i början, att vara styrkan i familjen. Och jag har inte hanterat det så. Därför att för mig vart allting mycket mer. Jag mådde och det här handlar inte om vem som mår sämst eller någonting så. Utan man hanterar ju en sorg på olika sätt. Även om du spelar musik eller gör någonting så mår man ju lika dåligt. Bara det att hanteringen av sorgen ter sig på väldigt olika sätt.
Jo, men den har övergått i en depression.
Ja, jag blev ju mer att jag såg ju inte hur jag skulle kunna leva utan Ebba. Och Ebba var ju också mitt första barn. Jag tror att hon påminner ganska mycket om mig själv. Och jag tänker väl att jag försökte väl ge henne allting som jag inte hade fått genom min uppväxt. Så det var så mycket kärlek mellan oss som jag tror att hon blev en del av mig. Jag såg kanske mig själv i henne. Det lilla barnet som inte blev omhändertaget riktigt. Och jag tog hand om henne kanske mer på grund av det. Och när hon dog så tänkte väl jag att, eller inte tänkte jag, jag såg ingenting. Jag ville inte leva, om jag ska vara helt ärlig. Sen så tänkte jag aldrig att jag skulle ta livet av mig eller så, men jag hade ingen lust längre. Edvin fanns där, han var bredvid mig och jag kände jättemycket kärlek för honom. Men jag kunde inte se att det fanns något fara av livet alls. Vi fick stöd och så, men jag har inte känt att stöd, att prata med kuratorer eller så har varit någon hjälp. Inte ens när jag bara fanns och under den här tiden, för jag har skrivit väldigt mycket själv istället. Men jag tog mig inte ur det där, utan jag gick mörkare och mörkare ner i det här. Jag kunde inte... jag brukar säga... Ja, jag fick ju kontakt sen. Min läkare är ju fantastisk. Vi har fått väldigt fint stöd av läkare och sjukvården och av vänner och allt under den här tiden. Mm. Och min läkare liksom... Jag har alltid varit ganska mycket mot mediciner och sånt. Jag har själv aldrig tagit antidepressiva. Och jag har alltid varit väldigt, väldigt nära mina känslor. Och har alltid velat det. Även om man har haft starka PMS-er eller vad det nu är som kvinna och så. Så har jag liksom lärt mig också att hantera mina situationer genom livet. Genom att ligga nära mina känslor och förstå dem. Så att när min läkare sa till mig att, vet du vad, sorg och depression är inte samma sak. Och jag vill ännu påtala att det här är ju väldigt individuellt. Utan nu utgår jag bara ifrån mig själv. Och att alla väljer olika. Och depression är ju ett sjukdomstillstånd, kan man väl egentligen säga. Och sorg är ju inte det. Även om man tror det. Att jag vet att jag tänkte att när de sa till mig att du är deprimerad. Och jag vet att jag tänkte, är du dum i huvudet? Om jag ska vara helt ärlig. Så tänkte jag så. För att min dotter är död. Det är väl klart att jag känner så här. Och det var precis som att du faller i vattnet. Och en vanlig människa som åker ner i vattnet får ju en ganska snabb reflex av att jag måste andas och upp. Men den reflexen försvann. Det gick bra att landa på botten och ligga där och titta upp och se livet grumligt. Vad som händer där uppe, för jag vill inte upp. Och kan du inte andas, då överlever du ju inte. Så när jag fick hjälp av min läkare och Viktor fick mig ändå att inse att, vet du måste testa det här. Du var väldigt orolig för mig också. Så blev det som en flytväst, kanske man kan beskriva det som. För att i alla fall kunna andas och guppa med livet en liten stund. Och det här hanterar man ju olika, men jag valde till slut, men jag var väldigt emot det och ville inte. Och jag ser ju klarare nu och kan hantera min sorg på ett litet annat sätt. I och med att jag inte bara ser att jag inte vill leva. Och när man är gravid och föder sitt första barn så har man ju en bild av hur det ska bli när barnet kommer ut. Det ska bli så fantastiskt och det här med depressionen, det finns inte och sådär. Och när då ett barn dör så tänker man typ samma sak. Vi ska ha den här platsen, här ska det kännas bra, här ska man känna henne. Och jag kände ju inte så. Och det gav ju mig ångest att jag inte åkte till henne varje dag där hon kroppsligt låg. Jag trodde ju att jag skulle känna henne där. Men det gjorde jag inte, utan jag hade mer ångest av att vara där. Och det har jag än idag. Jag finner ju hennes känsla i hennes rum. Jag får hålla i hennes hår. Vi klippte av några flätor. Samtidigt som det Viktor sa så... Jag har ju försökt att hitta ett sätt att pausa min sorg. Så som vi förklarar med Viktor. Att han försökte hitta musiken och sådär för att inte drunkna. Och jag gjorde ju aldrig det. Jag var ju gravid också. Vi fick ju veta att vi var gravida direkt efter Ebbas död nästan. Och det är ju också mycket hormoner och känslor i sig. Illamående och allt sånt där. Så det vart ju också mycket tuffare på grund av det. Men jag valde faktiskt att ganska snabbt gå tillbaka till jobbet. Min läkare avrådde mig och så. Och här gör man också olika. Men jag gick tillbaka redan bara efter några månader. På några procent. Och gick upp till hel tid i januari. Och det var ju inte så många månader efter att hon dog. Men jag behövde kliva utanför mitt privatliv. Och stänga dörren. Och vara utanför det för att jag... Inga känslor lämnade mig. Jag kunde inte göra någonting utan att bara vilja ligga ner. Liksom. Och jag behövde bara radikalt förändra situationen snabbt. För att det var helt outhärdligt. Liksom. Och för mig har det ändå varit ett sätt att pausa. Även om det kanske har varit jobbigare på kvällen när man kommer hem och så. Så var det min grej. Liksom. Din grej blev renoveringen och musiken och allt det. Så kunde jag gå in i min jobbroll. Jag har ju ett väldigt intensivt jobb. Och för första gången kunde jag nästan tänka, alltså, att det inte fanns för en sekund. Så att stänga den där dörren till mitt privatliv var ett sätt, kanske är ett litet sätt att fly. Men då får det väl vara så, tänker jag. För att man inte ska drunkna helt.
Mm. Ja, och du får ju återhämtning. Genom att stänga den dörren så får du det här med att kunna andas och liksom... Mm. Ja. Återhämtning på det sättet. Så jag tycker det är jätteklokt att ni gör det som ni mår bäst av. Ja. Även om det är totalt olika saker.
Ja. Och vi finns ju med varandra i det. Och som sagt så är det ingenting som får oss att gå åt något olika håll. Utan snarare tvärsom faktiskt.
Mm. Och vi sitter ju här mitt emot er. Ni är faktiskt på plats, vilket är jättekul. Mm. Och man ser vilket starkt fint band ni har till varandra. När ni tittar på varandra och pratar med varandra. Och så att det är... Mm. Det är jättefint att se.
Mm. Ja. Jag kommer ju aldrig kunna dela det här på samma sätt med någon annan människa. Vad jag än skulle vara med om.
Mm. Men ja, ni valde ju också att försöka få till syskon.
Mm.
Mm. Och hur har den resan varit? Om ni vill berätta lite kort.
Det var, ja, absolut. Det var nog, jag tror att det var en... Det var liksom, du hade nog ganska stark, alltså Bella hade alltså någon ganska stark panikreaktion liksom direkt. För du sa det ganska fort, och det var ju fortfarande innan de här, alltså vi pratade kanske en vecka efter vi fick beskedet. Och liksom jag, som sagt, som jag sa innan, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag tänkte, men jag kommer ihåg att du sa att vi måste skaffa till barn. Och jag slog ifrån mig den tanken på en gång, jag tänkte det här, absolut inte. Och sen ju mer liksom vi tänkte på det där i all panik, så kände jag också att det liksom, jag tror också att det enda, eller jag började på en gång känna att vi nästan inte hade något alternativ. Jag kände mig nästan så att vi var tvungna att göra det för att kunna få tillbaka någonting igen. Och så tänkte vi ganska på en gång att de har ju sagt ändå att hon kanske får 9 månader eller kanske längre tid än så. Så det första vi tänkte, det var ju liksom att vi gör det på en gång, och så hinner Ebba träffa sitt syskon. Och liksom jag hade någon idé om att vi skulle kunna hinna ta en bild med alla 5 på. Och liksom ändå kunna ha bilder med Ebba och lillebror och lilla syster då. Och liksom så att de kunde få tillsammans liksom. För ju mer och mer jag tänkte på det, så fanns det liksom inget. För mig fanns det inte ett alternativ att inte skaffa ett barn till. För vi är ändå i den åldern att vi har möjlighet att kunna göra det. Och då, ja, ju mer och mer jag tänkte på det, eller vi tänkte på det, så var det självklart liksom. Och det kom ganska fort. Som sagt, och förhoppningen, det vi hoppades på var ju att de skulle kunna hinna träffa varandra. Nu blev det ju inte så, men det var så vi hade hoppats.
Ja, jag precis som du säger, jag tror att jag fick en panikattack. Att gud, hur överlever vi det här? Och för mig fanns det inte ett enda alternativ att Ebba inte skulle vara inkluderad i att ett till syskon skulle komma. Och vi hade ju väl liksom, ska vi ha till eller ska vi inte, innan allt det här också lite grann. Vi var ju väldigt klara med barn, men vi var ändå, gud, jag vill inte säga att det aldrig kommer bli och lite sådär. Och Ebba har ju väl haft fler syskon. Och vi visste ju inte hur snabbt det skulle gå, så att vi ville ju involvera henne i den processen också. Och hon, varje månad så sa ju hon att, ja, har du har det gått hela vägen nu mamma? Du vet, hon har varit väldigt liksom skämsam. Och hon vill ju ha en...
Hon fick lite buskis humor mot slutet kan jag säga. Det var mycket, det var mycket sexskämt. Jag tyckte hon var väldigt roligt.
Ja, och vi var så chockade vad hon hade fått allt det här ifrån.
Ja, ja, hon hade snappat upp mycket. Så det, hon tyckte det var väldigt kul och svordomar och sånt där. Väldigt roligt, ja. Men sexskämt, det var mycket kul på slutet.
Jag vet att hennes högsta önskan när hon slutade... var att farmor och fröken skulle springa nakna i vattenspridare. Det tyckte hon var superkul att skoja om.
Vi liksom, mitt i allt det där, det blir liksom så här, vi vill ju ta tillvara på allt hon vill, så vi frågar henne liksom omgången, liksom, om vi kan resa någonstans, vart kan du resa? Du får åka vart du vill, eller vill äta någon sån här mat, liksom, ikväll kan vi äta precis vad vi vill, eller vad, så här, nu i sommar, liksom, du får välja. Säg bara precis allt du kommer på. Vad vill du mest i hela världen, Ebba? Och hon bara, jag vill att min fröken och farmor ska springa nakna i vattenspridaren.
Ja.
Så då var det, de gjorde inte det. Men,
nej.
Men de kanske borde ha gjort det. Farmor kände ändå så här, ja, om det nu, det får vara värt liksom.
Men jag åkte ju också med henne till strålningen varje dag i Uppsala. Och då pratade hon ju väldigt mycket om att hon ville ha ett syskon som hette E18. Vi åkte ju på E18. Och vi ville ju att barnet skulle börja på E. Och då var jag ju inte ens gravid än. Så nu i efterhand så har ju hon varit lika stor del av det. Vi fick ju veta att jag var gravid 2 dagar typ innan begravningen eller någonting sånt. Så att vi kunde ju berätta för henne och lägga ner stickan med henne. Och så hade hon ju familjen i handen. Hon hade ett halsband som var med oss då. Och så stickan då. Och det...
Så det, ja, precis. Ja. Hon ligger med den i sin grav. Håller hon i den stickan?
Ja, men vi trodde hon skulle finnas med oss. Finnas, se.
Men det känns fint att vi liksom ändå hann prata med henne och hon liksom... Och hon, vad ska man säga, att vi fick hennes välsignelse. Ja. Att hon ändå fick vara med och påverka det beslutet. Det är fint.
Mm. Men sen kan jag också tycka att det är väldigt viktigt att bara så här påtala. Vi kan ju få, ja, ni vet ju, man får ganska mycket kommentarer när man har förlorat barn. Och det blir ju ganska lätt att människor tror att ja, men nu blir det bra till slut. Det här barnet kommer aldrig någonsin ersätta min dotter. Det finns ingenting jag skulle göra för att få tillbaka det jag har haft. Oavsett om vi fortfarande skulle ha det här barnet också. Så är det en jättesvår balansgång, för att vara helt ärlig. Att titta bakåt och hålla hårt och inte vilja släppa eller acceptera att hon är borta. Samtidigt ska vi skapa någonting nytt. Så det är inte en vacker saga. Vi kommer älska det här barnet lika mycket som vi älskar våra andra barn. Man gör ju det. Och det är viktigt liksom för mig att bara så här särskilja att jag sörjer inte att vi ska få ett nytt barn som inte är hon. Utan jag sörjer att hon inte får leva. Och sen är jag tacksam att kunna ge Ebba och Edvin ett syskon. Så det här är verkligen 2 separata saker för oss. Men det behöver inte vara det för alla som går igenom det här. Så det här är ju väldigt också personligt hur vi känner.
Ja, och det gäller ju, det gäller för allt vi har sagt såklart.
Ja, även om många människor menar väl med deras kommentarer. Det är ju så svårt att möta någon i sorg. Och jag vet, jag sa till mina anställda när jag började jobba. För mig är det så viktigt när jag väljer någonting så vill inte jag att man... ska vara rädd runt mig, utan sorg är ju något man är väldigt rädd för. Ni vet ju själva. Så jag vet att jag sa det på mitt första möte med dem, att jag vet att det här är jätteläskigt, både för mig och för er. Man vet ju inte hur man ska möta människor i den här situationen. Och när jag kommer ut till er, för ni kommer behöva möta mig oavsett vad, så får ni fråga mig vad ni vill, eller så behöver ni inte fråga någonting. Och samma sak var ju när vi berättade om att vi var gravida. Det här blir en svår situation för människor runt om att säga grattis till också. När man precis har förlorat ett barn. Så ja, människor försöker ju säga fina saker och man menar väl. Och så är man i sorg så tar man det ju på ett annat sätt. Men för mig är det bara viktigt att det här barnet skaffas inte för att ersätta någon, utan det blev så här nu.
Det är vad vi gör för att överleva.
Ja.
Och för att kunna gå vidare.
Ja. Jag tror jag nämnde det när vi kom hit till er också, att det är ju inte bara att vi har förlorat henne, utan Edvin har ju också förlorat henne, hennes lillebror. Och jag trodde inte att jag skulle känna så starkt att se han så ensam. Men det påminner ju oss varje dag att hon också är borta. Och det finaste vi gav henne var ju Edvin också.
Så snart får ni köpa fler dinosaurier i en storlek mindre.
Mm. Ja, precis. Jag försöker förbereda honom, Edvin, på att han ska dela med sig. Han är inte jättesugen på det, så vi får väl se hur det går.
Mm. Inte till dig. Till Nej. Mig delar han med sig.
Ja.
Ja.
Kallar ni bebisen i magen för E18?
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Utan vi kan väl ibland bara... Vi kan skratta åt det lite grann. Edvin vill ju att han ska heta Paw Patrol. Så att det finns ju...
Ja, eller typ T-Rex eller Stegosaurus eller något.
Ja, alltså Styracosaurus senast.
Vi önskar er såklart all lycka till med bebisen som snart kommer.
Tack.
Och det har varit jättefint att få lyssna på er. Och få lära känna Ebba lite.
Ja.
Hon är värd att lära känna.
Ja. Tack för att vi fick komma hit.
Ja, tack så jättemycket.